av ditt ger vi tillbaka till dig. Ta emot det för Jesu Kristi skull. Amen. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig. Vi står upp och lyssnar på evangelietexten. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannoliken många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så skriver evangelisten Lukas. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det var för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sade Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd till kvinnan, sade han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sade till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sade då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sade till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Temat för söndagen i kyrkoåret, och vi följer kyrkoåret nu, kan vi få ett halleluja? Nej, förlåt. Är den kämpande tron. Och det ligger ju ganska nära förra veckans tema, prövningens stund. Och om ni inte har lyssnat på Markus predikan från förra veckan, så gör det, för det är en alldeles förträfflig predikan. Egentligen så är dagens evangelietext Markus 14:3-9. När det gäller kvinnan med balsamflaskan så finns ju den texten på fyra ställen. Lukas 7 som vi läste nu, Markus 14, Johannes 12 och Matteus 26. Modern bibelforskning och ortodox teologi säger att Maria från Betania, Maria från Magdala och synderskan i Lukas 7 är samma kvinna. Eller inte samma kvinna, förlåt. Det är inte samma, det är tre olika. Katolikerna säger det är samma kvinna. Men det är två olika händelser. Om det är någon som vill gräva med mig i det där så kan vi sitta en stund sen. Det är jättespännande. Det gör ingenting för söndagens tema. Men jag vill ändå säga det. Har man varit kristen mer än 20 minuter så vet man att tron innebär kamp. Dels den kamp man kan ha med tron själv, sin egen tro. Och dels den kamp som tron visar på. Alltså, en av sju kristna i världen lever under förföljelse eller någon form av diskriminering. Bara för att ge ett perspektiv. Det finns en kamp som kommer sig av att tron driver oss att göra saker för andra. Att tron vidgar vårt perspektiv. Tron kan innebära att vi tar med oss oro för saker som inte bekymrade oss innan vi kom till tro. Och ordet för tro i Nya testamentet och i Hebreerbrevet 11 för övrigt, som också är dagens text. Gå hem och läs Hebreerbrevet 11 eller leta upp inläsningen av Bibel 2000, för den är helt fantastisk. Ordet är pistis. Det används 24 gånger i Hebreerbrevet. Och sen så är det en rolig formulering när man använder AI. Det används cirka 243 gånger i Nya testamentet. Tack alla två som tyckte det var roligt. I Nya testamentet brukar pistis, det betyder tillit, pålitlighet, förtröstan, trofasthet, övertygelse, visshet eller tro. Till exempel när Jesus säger till lärjungarna i Markus 11:22, ha pistis i Gud. Alltså han uppmanar dem att lita på Gud när de ber. Men tron, och nu läser jag från kärnbibeln, är en övertygelse, en fast och verklig grund, en garanti och försäkran. Om sådant man hoppas, en visshet, förvissning om, ett bevis för, på. Ting man inte ser. Det som inte kan uppfattas eller förnimmas med fysiska ögon. Om vi då utgår från Lukas texten och de andra texterna så ser vi ju ett problem som man kan få kämpa med. Andras åsikter och tankar. Ja, rent ut dom. Nu fanns där en kvinna i staden som var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit. Och så fortsätter texten, så säger han ju på slutet. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Nu tillhör vi, eller är i alla fall, i en kristen kyrka. Och det finns ju en vacker sak med den kristna teologin. Vi är lika körda allihopa. Amen. I frälsningen så har vi avsagt oss möjligheten att stämpla människor. Jag vet att vi gör det ändå. Också jag ibland. Men jag är tveksam till att vi har någon teologisk grund för att göra det. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. Tro mig, Jesus vet. Men om nu alla människor är Guds avbilder så är det vår uppgift att hitta och känna igen den avbilden. Och tänk vad gott det skulle vara att slippa döma. När en religiös lärare på Jesu tid kom på besök var det inte ovanligt att åhörare fick stå längs väggen hemma hos den person som bjudit in läraren i fråga. Så det är inte konstigt att kvinnan är där. Men det hon gör retar ju upp folk på flera sätt. De pengarna kunde användas till något bättre. Priset på en sån här flaska verkar motsvara en årslön. Hon blottar sitt hår inför okända män. Klart anstötligt i det sammanhanget. Främst för en gift kvinna så ansågs det som en brist på blygsamhet. Och vi läser ju ofta den här texten när Paulus uppmanar kvinnor att täcka håret. Och så tänker man, aha, nu vill han förtrycka kvinnor. Men det är precis tvärtom. För i samhället så var det för ogifta kvinnor obligatoriskt att man inte täckte håret. För man skulle på något sätt signalera att man var tillgänglig. Och så säger Paulus, nej. Så det blir alltså en frihetshandling snarare än en handling som ska syfta på blygsamhet. Synderskan, denna hemska titel, lägger inte fingrarna emellan när hon visar sin uppskattning, sin omsorg eller vad man ska kalla det för. Och Jesus försvarar henne. Namnet synderskan kommer ju inte från Jesus. Den kommer ju från byn där Lukas har dokumenterat och så skriver han det här. För Gud vet våra synder. Men Gud vet allt det andra också. Gud vet den där avbilden som han skapade och älskar. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa det till henne, dina synder är förlåtna. På sin väg fram till Jesus så passerar hon ju både genom social skam och religiös fördömelse. Och om vi läser samma text i Markus evangeliet så står det en jättefin text om henne. Det står så här. Hon har gjort vad hon kunde. Skam behöver vi ju sällan ha hjälp för att kunna känna. Den har en tendens att komma självmant. Ja, men min tro då? Jag har ju inte brutit en massa konventioner för att visa min tillit till Jesus. Hur ska den här texten tala till mig? På Pilgrims höstmöte, där temat var låt mig få brinna, så sa Liselott J. Andersson, och jag kan inte härma hennes röst, men den är ju så otroligt lugn och trygg. Hon sa, var inte orolig om ditt hjärta inte brinner. Här finns glöd och värme så att det räcker till alla. Engelsmännen säger, ought implies can. Ought implies can. Alltså, det vi bör göra, det kan vi göra. Det vi bör göra, det har vi förmåga att göra. Bill Gates, inte så bra rykte just nu. Han sa så här, man överskattar vad man kan uppnå på ett år. Men underskattar vad man kan uppnå på 5 till 10 år. Oroa dig inte för hur stor tro du har. Använd den tro du har. Och när man har en tro så behöver man inte dölja var den brister. Gud vet redan och resten är ju bara rädsla för vad andra människor ska tycka. Och jag sa bara. Markus 9:24. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. 1 Timoteus 6:12. Kämpa den goda kampen, fullborda loppet, bevara tron. Jag har ju själv vuxit upp som frikyrklig i en liten by i Skåne på 80-talet. Och det var ju liktidigt med att vara lite efter. Eller som vaktmästaren på C4 sa, Jakob, är du religiös? Har du en lossekompis? Och jag tror bestämt att de flesta människorna är rädda för något. Och framförallt för att man ska veta vilka vi egentligen är. med allt vad det innebär. Kvinnan i Lukas är ett föredöme i det att hon inte låter andras omdömen om henne och hennes eventuella fel och brister komma emellan henne och Jesus. Och ibland så kan det ju ligga en frihet i att det är så rötet att vi har inget att förlora. Ibland, det är så illa så vi kan lika gärna åka. Och i relation till Jesus, jag är ledsen att säga det, dålig stämning på fikat sen, så är vi där allihopa. Men vi är inte bara där. Vi är fortfarande Guds älskade avbilder. Och jag säger inte det här för att relativisera eller ignorera synd och brist. Men arbetet med vår synd och brist, det ingår ju i kampen. Allt som är viktigt innebär kamp. Kärlek, relationer, barnuppfostran, kamp. Och bara det här med att sätta barn till världen. Det kan man inte göra om man inte tror på något. Det är ju egentligen vansinne. Men vi gör det, och jag tror vi är alldeles rätt. Man ska inte se kampen i sig som ett nederlag. Den kan lika gärna vara ett tecken på att du håller på med något viktigt. Man ska inte se kampen i sig som ett nederlag. Den kan lika gärna vara ett tecken på att du håller på med något viktigt. Och nu är vi i fastetiden. Saltarsalmen som jag skrämde er med att sjunga i början. Den sjunger man ju på blomsterliturgin på påskaftons morgon. Som ni alla vet. Förlåt. Det är en fantastisk gudstjänst för övrigt. När man går upp 8 på morgonen. Man läser 14 texter från Gamla testamentet. Och Gud förbjuder en text från apokryferna, Baruk. Och däremellan så sjunger man 15 psalmer. Och sen när gudstjänsten närmar sig sitt slut, så kommer barnen in och slänger rosenblad på allihopa. I fastetiden så finns det en viktig bön i den ortodoxa kyrkan. Och jag tänker inte göra prostrationerna, men jag tänker läsa den för er. Efraim Syrien var verksam i Edessa på 300-talet och är en av de syriska kyrkans mest älskade andliga fäder. Och han fick smeknamnet, lyssna, den helige andes harpa. Var bara jag som tyckte om det, okej. Efraims fastebön lyder i sin helhet. Herre och mästare över mitt liv. Ta bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlyssnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig, din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande. O Herre konung, låt mig se mina synder och inte döma min broder och syster. Ty välsignad är du i evigheters evighet. Amen. Vi är kallade till att med Jesu hjälp befria andra människor och oss själva. Det är den kämpande tron. Och inget av det jag har sagt just nu bygger på att vi teologiskt är 100% överens. I en värld som lider har vi inte tid med teologisk krypskytte. Men vi gör inte detta själva. Vi gör det tillsammans, hur besvärligt det än är. Gud väljer att ta den lilla människan som är du och jag och använda oss i sitt verk. Den Gud som är Immanuel. Gud med oss. Jag har sagt innan, vi ska inte göra någonting för Gud. Vi ska göra det med Gud. Immanuel, Gud med oss. Och jag slutar med att läsa dagens text från Jesaja, kapitel 61, vers 1 och 3. Folket har precis kommit ur sin fångenskap och ska starta om livet igen. Tillvaron är i ruiner. Och 1-3 berättar om den Messias som ska hjälpa dem. Det står följande. Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren och hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Det ska kallas rättfärdighetens träd som Herren planterat för att visa sin härlighet. Det är den Jesus vi får gå med och formas av. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.